I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
When people are happy with risk and embrace risk, then by definition, prices go high. When the cycle turns down, they generally sell at prices that are far too low.
This is not about getting more information. We live in a world where we have too much data.
I'm happy to report another stable quarter.
Hallå och välkommen tillbaka till Aktiesnack. Det här är en podd som görs i samarbete med Kalkyl. Och idag så har vi med Hans Christian Bratterud, eller HC som han kallas, från Odin Fonder. Varmt välkommen.
Tack så mycket.
Och Hans Christian förvaltar ju Odin Sverige och Odin Small Cap. Och båda fonderna har presterat bättre än sina jämförelseindex. Och Odin Sverige startades 94 och har sedan dess gett 7200%. Vilket innebär 16% i CAGR sedan starten, vilket är väldigt imponerande. Och Christian har jobbat här under 6 år, så han har varit med och bidragit till den här framgången under de senaste åren.
Och i vanlig ordning så vill vi ju skapa ett litet personporträtt. Så vem är HC och hur kommer det sig att du hamnade i finansbranschen och jobbar som förvaltare på Odin Fonder?
Bra fråga. HC, född och uppvuxen i Oslo. Så jag är norrman. Norsk, då är det kanske inte så rart att man jobbar i ett norsk sällskap. Men nu har jag bott många år i Sverige, försökt lära mig att prata svenska. Så jag ska försöka hålla mig till det idag.
Hur många år har du bott i Sverige? För det är verkligen pitch perfect i svenska.
Det är ju snart 20 år. Så att,
ja, då är det rimligt.
Första halvåret, första halvåret kunde man kanske skryta av att man hade lärt sig svenska. Men efter så lång tid så vet jag inte om man kan skryta av det längre. Men ja, till din fråga, jag blev väldigt intresserad av aktier när jag bodde i USA som 12-13-åring. Min farsa hade en kompis som var pensionerad och satt som daytrader, och då blev jag intresserad. Och det var första vägen in, och då var det mycket fokus på liksom teknisk analys. Så ägnade man sig åt det och försökte förstå all matematik, och matematiken blev bara mer och mer komplicerad och mer abstrakt, och man kom längre och längre ifrån verksamheten eller verkligheten. Sen är ju en aktie, det är en ägarandel av ett bolag. Upptäckte Warren Buffett i slutet av tonåren, och då började bitarna falla på plats. Kopplingen mellan aktiemarknaden, som är otroligt studsig och har humörsvängningar upp och ner. Underliggande verkligheten rör sig också, men inte alls i med samma volatilitet, om man använder ett finansmått.
Så teknisk analys är ingenting du sysslar med längre?
Det är inget vi lägger jättemycket tid på, nej. Sen kan det vara, liksom, vi matas ju med lite sånt också. Så att det kan ju vara, alltså man ska alltid vara försiktig om det är liksom horribelt sentiment i en viss aktie. Då kanske man inte ska dyka in och ta 10% direkt. Liksom. För det kan hålla i sig, och man har inte alltid all information. Så man måste ha en väldig respekt för marknaden också. Men på lång sikt så är det inte aktiekurser som driver aktiekurser, utan det är fundamental utveckling. Så det är vårt fokus.
Ja. Jag fastnade lite på att du kallas för HC. Alltså det låter ju nästan som HC. Jag tänker att det måste ha skojats lite om det här i branschen.
Ja, det är väl någon som har sagt HC, HC eller HC, HC, eller nu ska HC håsa någonting. Så kan det vara. Och faktiskt när jag var 12-13 år gammal och gjorde min första sån här online-tag, då hade jag HÅS. HÅS37 hade jag som mailadress.
Den hade inte funkat idag i branschen.
Nej, den hade inte funkat idag.
Nice att få mail från HÅS37.
Ja,
Och sen så vi sa också att du har pluggat juridik. Det är ändå en del som har gjort det i branschen, märker man. Tror du att du har någon användning av det när du jobbar inom finans eller?
Ja, men till viss del. Sen jag är ekonom också, då pratar man ju om marginalnytta. Marginalnyttan av 5 års juridikstudier. Jag vet inte. Det var min syster som hade pluggat juridik och hon menade att liksom, det är bara den bästa utbildningen, typ oavsett vad du vill göra. Och jag visste inte hur liksom, potentiella karriärvägar kunde se ut i finansbranschen. Jag hade liksom ingen koll på det alls. Även om jag hade det här aktieintresset så visste jag inte hur man kunde jobba med det på sikt. Så att, ja, jag läste både och. Och en del, det juridik är bra på är ju att liksom mäta, jämföra grejer som inte är kvantifierbara. Så att du strukturerar argument. Vilka argument är viktiga, vilka är inte viktiga. Och sen i en del konkreta situationer, alltså när det är tvångsinlösenprocesser eller budprocesser och sådär, så kan det vara bra att känna till hur regelverket ser ut.
Men precis det här med att kommunicera och även vikta argument har jag hört från flera, att de tycker att det är väldigt värdefullt. Ja. Alltså just juridikstudier, även för entreprenörer och även inom finans.
Ja.
Och det kan jag verkligen förstå själv, för jag älskar verkligen att skriva och lägga ner mina egna investeringsteser i textform.
Yes.
För jag tycker att det är en jättebra tankeövning.
Ja.
Så det var lite det jag faktiskt tänkte fråga om, kopplat till juridiken, men då kom du in på det själv.
Ja, och det är, jag skriver ju månadskommentarer varje månad och jag gillar att göra det just för att det tvingar dig att reflektera över vad som har hänt. Och precis samma sak med investeringsteser, vi skriver mycket internt också. Det tvingar en att liksom kristallisera sina tankar lite och då kommer ofta motargumenten upp och då måste man bemöta dem och sen får man ju... Ja, väger de här argumenten för och emot varandra.
Precis, det är lite intressant övning att motargumenten dyker upp mot dig själv när du själv sätter dig i textform. Så det blir lite att argumentera mot sig själv på något sätt.
Ja. Och det är nyttigt och då måste man väga vad är viktigt. Och när vi tittar på ett bolag, vi kan prata många konkreta exempel sen, men då är det ju liksom, hur viktigt är det här? Och ja, det spelar roll idag. Hur viktigt är det på lång sikt? Är det här som kommer avgöra vart bolaget är om 10 år eller inte? Och 95% av all ny information som kommer har ingen större betydelse på lång sikt. Men ja, man måste skilja. Liksom. Det finns en bok som heter The Signal and the Noise. Det är liksom, vissa grejer spelar roll.
Och det är väl mycket det som gör aktier så svårt egentligen. För det är svårt att veta vad som är det viktiga.
Ja, exakt.
Liksom abstrakt information som ska kristalliseras, precis som du säger.
Ja.
Om vi kollar lite på Odin fonder då. Vad är det för bolag? Hur stora är ni? Och så vidare.
Ja. Odin totalt sett förvaltar väl lite över 100 miljarder kronor. Huvudkontoret är i Oslo. Så det, när jag snackar med en norsk kollega min så snackar vi norsk. Men nu är vi ganska många i Sverige också. Så när jag började som analytiker på Odin, då var jag enda i förvaltarteamet som satt i Sverige. Hela resten av förvaltarteamet satt i Oslo. Men nu är vi 5 personer på kontoret i Stockholm som jobbar med de fonder vi förvaltar härifrån helt enkelt. Vi var... 10 totalt i förvaltarteamet när jag började. Nu är vi närmare 25. Oslo är väl 60 personer. Helägda av Sparebank 1-gruppen som inte är så välkänt i Sverige men som har väldigt stark lokal närvaro runt i hela Norge. Så i Norge har vi 100 000-tals privatkunder. I Sverige har vi några tusen privatkunder men majoriteten av kapitalet i Sverige är institutionellt.
Och du förvaltar ju både Odin Sverige och Odin Small Cap, eller hur?
Ja.
Hur mycket har du under förvaltning i kapital?
I Odin Sverige så har vi ungefär 16 miljarder och Odin Small Cap ungefär 4. Sen är det inte bara jag utan vi är ett team.
Yes.
Vi är 3 förvaltare, 2 analytiker och vi jobbar väldigt mycket som ett team.
Berätta lite om de här olika fonderna också, vad de har för inriktning.
Mm. Odin Sverige är ju en all cap fond. Så det betyder att den kan investera i alla typer av bolag oavsett storlek. Inte bara småbolag, inte bara stora. Och det har en väldigt bred mix. I dagsläget är ungefär 40% större bolag. Om man drar liksom gränsen vid 1% av Stockholmsbörsens värde. Liksom gränsen mellan stora och små. Ungefär 60% är mindre bolag. Vi styr inte utifrån den fördelningen utan vi styr väldigt mycket bottom-up. Vi vill ha de bästa bolagen. Var tror vi att vi kommer få bäst avkastning på lång sikt.
Låter rimligt.
Och då blir vikterna lite vad de blir. Och vi vill vara med på de här långa resorna. Typexemplet är AdTech som vi har haft i Odin Sverige kontinuerligt sedan 2001. Det har blivit ett bättre och bättre bolag så varför ska man sälja det? De har ökat vinsten i snitt med nästan 20% per år i 20 år. Det blir bra.
Min uppfattning är att i det dagliga arbetet då för förvaltare så kan det skilja sig ganska kraftigt att vissa vill vara ute och träffa mycket bolag, vissa förlitar sig kanske mer på aktiemäklare och analytiker och vad de säger. Hur tacklar du det här? Alltså hur gör ni det dagliga arbetet och specifikt då för din egen del?
Ja, det är både och. Det allra bästa jag vet och jag tror jag kan tala för alla mina kollegor, det är att vara ute och träffa bolagen, besöka dem, prata med dem, lära känna dem över tid. Träffar ledningarna ganska ofta, men vi vill också gärna träffa liksom längre ner. Vi vill besöka fabrikerna, besöka kontoren, lära känna flera.
Vad är det specifikt som ni känner att ni får ut av det?
Jag skulle koka ner det till bolagskulturen. Så det är någonting som vi lägger ganska mycket tid på. Och vi får ofta frågor hur mäter man kultur och så vidare. Och det är svårt och det går inte alltid att säga exakt.
Om inte omöjligt.
Ja, och det finns ju några sätt alltså, som är... Det finns liksom NPS-scores, personalomsättning. Mm. Det finns mått som kan ge en indikation. Mm. Men det är ju inte ett mått på själva kulturen. Det vi säger ofta är att vi tycker det är ganska viktigt att det är en tydlig kultur. Och sen tycker jag att man märker av det. Jag pratade Nibe här med några tidigare idag. Och där när man besöker dem i Markaryd, man pratar med Gert Erik, men även går runt på fabriksgolvet, man märker att... Som han själv sa, det här är inget dagis, här är man för att jobba. Men det är en prestationsorienterad kultur, men också en väldigt positiv kultur. Det märker man av. Och det här positiva, många i finansbranschen kan bli liksom så här, ja men det där är bara liksom, det blir som en sekt liksom. Ja men det kan skapa otroliga resultat över tid. Och det är värdefullt. Och värdet av det underskattas ofta av marknaden. Så bra team.
Jag läste nyligen en bok som heter Capital Returns som jag uppskattar väldigt mycket och det är så här väldigt mycket second level thinking i den tycker jag och då hävdar ju författaren att det också finns stora risker med att träffa ledningar för att man kan bli lite biased, lite blindsided, du bygger upp personliga relationer som kanske riskerar då att viktas högre än hur fundamentan ser ut till exempel.
Ja.
Är det någonting som ni reflekterar över?
Absolut. Och den balansgången är ju verkligen en kärna. Och det är därför vi inte bara vill träffa bolagen heller. Så att dels vill vi träffa bolagen. Vi vill inte bara träffa ledningen. Vi vill träffa längre ner. Vi vill gärna prata med konkurrenter också. Och vi pratar absolut med analytiker och mäklare. De plockar ju upp allt möjligt hela tiden. Och det är ju konstant nyhetsflöde. Och det är ofta ett ganska kortsiktigt nyhetsflöde. Men det är viktigt att inte stänga av det heller. Därför att när någonting, vårt jobb är att hitta de bästa bolagen, äga dem länge. Men sen fokusera på riskerna när vänder det här. När blir det sämre? Och inte bara när ska aktiekursen ner. Men det viktiga är när blir ett bra bolag ett sämre bolag. Mm. För då kan man verkligen förstöra mycket.
Har du något exempel på när ni har pratat med till exempel en kund eller en konkurrent som har gett liksom någon insight som är väldigt, väldigt tung?
Ja, jag vill inte säga namnen. Men det finns ett antal innehav. Det finns flera tidigare innehav som vi inte har kvar där vi har märkt flera indikationer, kanske både från kunder och leverantörer. Jag tycker om att prata med tidigare anställda. Gärna att det har gått lite tid så att de ska inte ha någon insiderinformation och sådär. Och de ska inte längre vara i någon sorts beroendeställning där de kan prata friare. Och då är det inte detaljinformationen jag är ute efter utan det är kulturen. Hur är stämningen och hur drivs det här bolaget? Är det ett osunt sätt att driva? Så är liksom, kan man ifrågasätta hållbarheten i affären och i affärsmodellen.
Har ni något särskilt sätt för att komma i kontakt med då, gamla anställda till exempel eller liknande?
Ja, det är inte så svårt. Till exempel tidigare ledningsgrupp, då kan du titta ett antal år tillbaka i årsredovisningarna. Vilka satt i ledningsgruppen då? Vilka sitter i ledningsgruppen nu? Och sen kan man leta reda på dem.
Det tror jag är klokt. Kolla på unbiased datapunkter.
Och har ni några frågor som ni alltid brukar ställa till management eller är det varierande från gång till gång?
Ja, vi har ett antal långsiktiga frågor som vi tenderar att ställa till alla. Sen kanske inte varje möte. Vissa träffar vi ju ganska ofta och då kanske man inte ställer varje gång liksom, vart är ni om 10 år eller hur jobbar ni med er bolagskultur och hur vill ni utveckla den över tid? Vi har många sådana typer av frågor som vi försöker triangulera in bolagen och följa upp över tid. Vad säger de? Är storyn densamma? Stämmer det här? Och sen ser de signalerna vi får från andra håll matcha vad ledningen säger.
Vad är favoritfrågan till ledningar?
Men alltså de två jag nämnde, jag tycker de är intressanta båda två. De är lite flummiga, diffusa, de är väldigt långsiktiga. Men man kan ge det kan leda in på ganska intressanta diskussioner. Också till exempel, så här, varför existerar ni? Vad skapar, liksom, varför finns ert bolag? Det blir de ibland lite ställda. Liksom.
På det här
väldigt
temat.
Mycket fokus är ju kvartal, liksom, alla kopior och vi ställer frågor på det också, självklart. Men mycket av det kan vi läsa oss till.
På det här temat så Philip Fisher är ganska intressant.
Ja.
Just nu. Ja, han har du koll på.
Ja,
ja, men just att kolla på unbiased data.
Scuttlebutt.
Exakt, scuttlebutt. Ja, men du har koll, märker jag. Hans favoritfråga är ju, tror jag om jag minns rätt, vad gör ni som inte era konkurrenter gör än?
Just det.
Tycker jag också är riktigt grym.
Ja, nej, jättebra. Jag gillar Phil Fisher och Warren Buffett nämnde jag tidigare. Han säger ju att han är 85% Graham och 15% Fisher.
Precis.
Jag skulle säga att det har nästan vridits tvärtom. För han bryr sig ju mer idag de senaste 20 åren om att äga ett riktigt bra bolag snarare än någonting som bara är billigt.
Jag tror det var på 80-talet han sa det, så det kan ju ha hänt en del sedan dess att han har blivit mer Fisher.
Ja.
Sen är det nog lite svårare för han att och köra sina cigar butts.
Ja, med så mycket kapital. När det bara måste vara elephant hunting som han beskriver det.
Ja, men kul att vi har nörd i studion.
Ja, inte bara vi två.
Det här surret uppskattar jag.
Sen så har ni den här Odin-modellen också med era pen.
Ja.
Kan du berätta lite mer om den?
Absolut. Så det är ju det mest centrala i hur vi jobbar. 3P-modellen, Odin-modellen. Så vi tittar på historisk prestation, position för framtiden och priset på aktien. Och det låter som bara en sales pitch, liksom, men det är inte det. Vi använder det som det också, men alla när vi bara i förvaltarteamet diskuterar våra olika innehav så är det alltid utifrån dessa tre. Prestationen blir den bättre. Liksom. Första P:et, det är ju, har bolaget vuxit lönsamt över tid? Har det bevisat sig historiskt? Vi har inga olönsamma bolag. Vi har inga bolag som liksom, har haft extremt svängig intjäning. Generellt så har vi bolag som har ökat sin intjäning över tid och har skapat stora värden över tid. Men allt värde ligger i framtiden, så därför är det andra P:et, positionen, det är det vi lägger allra mest tid och energi på. Det är det svåraste. Och då tittar vi både på offensiva liksom, tillväxtmöjligheter, vad är det som driver tillväxt i branschen? Varför är det här bolaget bättre än sina konkurrenter? Hur ska de kunna ta marknadsandelar? Sen tittar vi väldigt mycket på defensiva konkurrensfördelar, vad är det som skyddar? De här bolagen ska ha en hög kapitalavkastning. Det är liksom signum för ett kvalitetsbolag. Men har du det så kommer du attrahera konkurrens. Och vad är det som ska göra det riktigt svårt för konkurrenterna att käka upp din tårta?
Så ni kollar lite moats och liknande då?
Mycket moats.
Har du några exempel på konkurrensfördelar?
Många. Vi kan ta ett innehav, Hemnet till exempel, har i allra högsta grad det som kallas för nätverkseffekter. Nätverkseffekt är när värdet av aktörerna på den ena sidan blir högre ju fler som finns på den andra sidan. Så Hemnet är då marknadsplats för köpare och säljare av bostäder. Om du är köpare så vill du vara där alla säljare finns, där är utbudet störst. Om du är säljare så vill du vara där alla köpare finns. Och får du då den positionen som är navet i det, då har du nätverkseffekter och du bygger en konkurrensfördel som blir otroligt stark. Så att den effekten vill ju naturligt med marknadsdrivkrafter mot monopol egentligen. Och de har ju i princip 90% marknadsandel och det är inte lätt att konkurrera.
Precis, marknadsledarskap kopplat till nätverkseffekter är ju helt otroligt.
Ja. Och det finns många exempel globalt. Ta Facebook till exempel. Det är ju, och vi, liksom kortsiktigt så har det hänt väldigt mycket konstiga grejer i det bolaget. Så vi behöver inte dra hela den harangen. Men liksom, ja, du är nätverket.
Kollar du mycket på amerikanska bolag också? Typ som Big Tech? Och
jag har gjort det väldigt mycket historiskt. Så både privat, så liksom, ja, 10 år innan jag började på Odin så har jag ägt ganska mycket amerikanska stora techbolag privat. Och sen under mitt andra år på Odin så fokuserade jag helt och hållet på IT-bolag. Och då jobbade jag både med våra svenska mandat men framförallt med mina kollegor i Oslo som förvaltar våra globala USA-mandat. Så då var jag, ja, besökte jag Microsoft och Amazon och Tesla och
coolt,
ett antal tyska och franska techbolag.
Har du varit på Berkshire Hathaways årsstämma?
Jag var där i år.
Oh, stort plus.
Och jag har velat åka dit varje år de senaste 10 åren. I mitt förra jobb så gick det ju inte alls, för det var alltid liksom högsäsong, väldigt mycket att göra, svårt att liksom ta ledigt för en sån grej.
Jag var också där.
Jaha.
I år.
Ja.
Jag tänkte ni förra året. Träffat
någon annan. Ja, okej. Okay. Ja. Ja, men då kanske vi såg varandra.
Var du på Spiltans aktiebörs eller?
Ja, kortis.
Ja, men jag var där, men jag kom rätt sent. Så måste jag missat varandra precis.
Ja, men det var några från Quarter som hälsade på.
Det var jag. Ja. Eller jag vet inte om det var just
jag
där.
Jag tror det var en eller två som hade liksom en Quarter piqué eller något så här, som hälsade på någon av de andra.
Det var nog fan jag, men vi, ni var ett rätt stort gäng. Så ja. Jag låg inte ansiktet på minnet i alla fall. Men kul. Ja. Och då hade vi precis sett Buffett ju. Vi var lite i extas.
Vi missade det.
Så ja, kul.
Jag såg honom ju sen på stämman, men inte när han åkte runt. Så nej, jag har velat åka dit. De senaste 4 åren så har vi planerat att åka dit. Sen kom pandemi och sen var det, ja, jag blev sjuk något år och sen ja, blev det bara inte av. Och man är ju förvånad.
Vad tyckte du om upplevelsen då?
Jag tyckte det var helt fantastiskt. Sen var det precis som jag hade väntat mig. Alltså jag vet inte hur många timmar med Buffett-intervjuer och hur många hundratals sidor med allt från liksom årsbrev till The Snowball. Mm. Alltså det finns enormt mycket litteratur. Så att det var ju inte ny materia. Det kändes som man hade varit där förut fast man inte hade varit det. Sen var det ju en grym stämning, det är ju verkligen.
Ja, det är faktiskt helt otroligt.
Det är ju Woodstock for Capitalists.
Yes.
Det döpte vi till och med ett avsnitt till när han beskrev sin resa då.
Nej, det var förra året.
Ja, okay.
Då döpte vi det avsnittet till Woodstock for Capitalists.
Ja. Nej, det var jättekul. Och man blir ju väldigt imponerad. Så ja, jag är stort fan.
Ja, verkligen. Men om vi går tillbaka till de tre P:na då.
Ja.
Position var ju den du kanske.
Vi kan koppla det till Buffett också.
Ja. Det kanske var den du tyckte var allra viktigast. Är det några liksom så speciella faktorer där som du tycker är viktigare än andra?
Nej, men vi vill ju lite. Något tidigare tillfälle så skulle vi placera ut vår portfölj som en fotbollsplan. Liksom. Vilka är offensiva och vilka är defensiva. Och jag tycker det är viktigt att alla innehav har både offensiva och defensiva egenskaper. Vi vill inte ha någonting som bara går bra i en högkonjunktur och sen kollapsar i en lågkonjunktur. Och vi vill inte ha tvärtom bolag som bara liksom är defensiva och skyddar sig men aldrig kliver framåt. Vi vill gärna ha kombinationen. Sen skulle jag återigen framhäva betydelsen av bolagskulturen. Och det är flummigt, men det blir också lite vår edge. Allt som går att mäta, det kommer mätas, det kommer automatiseras. Buffett letade cigar butts liksom på 50-60-talet och han läste tusentals sidor med Moody's manualer för att hitta data och hitta felprissättningar. Idag gör datorer mycket av det arbetet väldigt mycket mer effektivt. Men så att slå marknaden med en kortsiktig approach, det tror vi är väldigt svårt. Men på lång sikt så är kraften i någonting som är riktigt, riktigt bra. Det underskattas ofta.
Så då får du liksom den här compoundingen också ju. Så att rent exakt. Matematiskt är det lite svårt att greppa det.
Exakt. Det viktiga är ju inte, växer du med liksom 15% eller 20% i år? Och aktiemarknaden extrapolerar ofta. Oh, nu växer du med 30%. Då räknar vi att du ska växa med 30% i 5 år och sen går du ner mot 2%. Växer du med 10% så räknar vi med det. Men det viktiga är ju att du växer länge.
Precis, så att CAP är viktigare än PE, competitive advantage period är väl viktigare. Exakt. Än bakåtblickande PE till exempel.
Exakt, ja. Mycket viktigare. Och det är lite kärnan. Och när vi har hittat sådana bolag som vi tycker har förutsättningarna och de har gjort det historiskt. Återigen, ta ett AdTech till exempel. De har vuxit vinsten med i princip 20% per år i över 20 år. Det blir enormt över tid. Ränta på ränta blir kolossalt. Ja, då ska man vara med på de resorna.
Du nämnde ju lönsamhet, att ni kollar mycket på det historiskt. Ja. Att bolagen ska vara lönsamma och har bevisat sig över tid och så vidare. Ja. Är det något specifikt lönsamhetsmått ni kollar på? För jag tänkte på det när du nämnde Big Tech, att Netflix har ju till exempel hyllats lite för deras lönsamhet, men de har ju en fin EBIT-marginal, men mycket försvinner i CapEx till exempel. Precis.
Yes.
Så jag tänkte lite, vad fokuserar ni på för lönsamhetsmått?
Ja, dels skulle jag säga att vi tittar på allting. Ja. Så att det är inte ett mått. Liksom. Vi vill se hela P&L:en och då har du liksom bruttomarginal och EBITDA-marginal och EBIT-marginal och EBITA, EBT, net income. Mm. Liksom. Första jag brukar göra bara i liksom siffermässiga analysen, det är bara att plotta. Jag har ett antal standardiserade grafer som tankar in all historisk data som finns och sen ser det över tid grafiskt. Jag lär mig saker mycket bättre när jag ser det grafiskt än att titta på en enorm tabell. Liksom. Då ser man hur det har rört sig. Man säger okej, det var finanskrisen, det var den effekten och så vidare. Men jag tycker de allra viktigaste liksom, lönsamhetsmåtten, det är ju relaterat till vilket kapital som binds i bolagen. Så kapitalavkastningsmått. Sen om du vill kalla det avkastning på sysselsatt kapital eller investerat kapital eller totalt kapital eller eget kapital. Ja, det är också nyanser. Jag gillar också att separera avkastning på sysselsatt kapital inklusive och exklusive goodwill till exempel. Vi har många bolag som gör mycket förvärv. Då båda är viktiga. Så att det ena mäter ju den underliggande verksamheten. Om du inte gör fler förvärv utan du bara fortsätter med din liksom, med den business du har idag, då är inte goodwill någonting som du löpande investerar i. Utan då är det varulager, det är anläggningstillgångar och så vidare. Sen kan det vara olika typer av immateriella tillgångar om du utvecklar läkemedel som AstraZeneca eller spel eller sådär. Men det är det viktiga. Sen för bolag som gör mycket förvärv, då är det ju viktigt att de även får bra avkastning på sina förvärv. Betalar du alldeles för mycket och det du förvärvar blir sämre, då är det ett utmärkt sätt att förstöra värde. Mm. Men gör du det bra, för ofta frågan liksom, ja det var ju bra med förvärvande bolag under 2020 och 2021, men nu är det ju inte bra längre. Eller varför tror ni fortfarande på det? Och svaret på den frågan är ju inte, är det rätt eller fel att göra förvärv? Det är ju, är du bra på det? Gör man det bra? Har man skapat värde genom förvärv historiskt? Då tror vi att man har goda förutsättningar för att skapa värde genom förvärv även framöver.
Om vi tar Embracer som exempel, som har varit ett ganska hett, en het potatis inom just M&A, en aktie som gick superstarkt 2020 och 2021 tror jag. Den peakade i april eller någonting sånt där. Ja. Och nu har den nog gått ner 70-80% sedan all time high. Mm. Hur hade du värderat till exempel ett Embracer och vad tror du är anledningen till att det har gått så snett nu? Ja. I alla fall för aktiekursen.
Det är en bra fråga och en fråga som vi har lagt väldigt mycket tid på. Embracer, vi har det fortfarande i portföljen. Det är ungefär 1% av portföljen. Vi hade det förra sommaren, så var det vårt största innehav. Och vi började sälja under förra sommaren och sålde ganska mycket och sen successivt i takt med att det kom fler och fler negativa nyheter och vi såg den här underliggande kapitalavkastningen blev sämre när vi hade tänkt att den skulle bli bättre. Och en grundtanke är också att från vårt perspektiv att det ska stabiliseras. Man har fått fler och fler ben att stå på, fler och fler titlar. Tycker slutmarknaden är attraktiv, den är växande. Men jag hade inte vågat betta på bolag som har en eller två titlar som de är beroende av. Men om du har hundratals titlar, och du är både inom PC-konsol, du är även inom mobilspel och nu även inom brädspel, de har rättighetskatalog, så borde man kunna sprida ut det. Sen är det ju tydligt nu tyvärr att alla förvärv har inte blivit så bra som man hade hoppats. Och då tar ju aktiemarknaden ut, alltså den gasade ju väldigt mycket på positiva sidan och sen har den ju verkligen dragit ner det på negativa sidan.
Kan det vara lite att det varit för mycket förvärv? För det har varit min tanke att när man gör så många förvärv som de gjorde i slutet av den här förvärvsperioden som de hade där, som var väldigt stark, då var det ju liksom, det kunde komma 20 förvärv på en dag. Då är det väldigt svårt att hålla koll på alla bolagen egentligen.
Ja, men så är det. Och det är ju anledningen till att vi var positiva till det och fortfarande har kvar det i portföljen. Väldigt mycket lägre vikt. Och så vi är inte lika trygga på det som vi var då. Men det är ju just den här decentraliserade tanken. Vi har pratat väldigt mycket med dem om det. Jag nämnde AdTech tidigare. Det är ju centralt i den modellen. De kan göra mycket förvärv, men förvärven ska inte integreras. Det är en rapporteringsmässig integration. Men grundtanken är att de ska fortsätta driva sin business. Och Lars Wingefors har varit duktig på att hitta entreprenörer som har gjort lite av det vi pratade om. De har presterat historiskt. De har byggt någonting i en otroligt konkurrensutsatt bransch. Så han har hittat någon som har kunnat skapa någonting väldigt lönsamt. Det är svårt och är väldigt mån om att behålla de entreprenörerna. De har liksom cracked the code och då är tanken att liksom kunna hjälpa dem att göra mer av det de har gjort historiskt. För när man inte ingår i en större struktur, då kan man, när man har blivit väldigt framgångsrik, så kan man börja dra ner och bara bli liksom riskavärt, för att man vill inte förlora det man har. Och då finns det ju en god möjlighet i den typen av struktur. Men tillbaka till frågan, absolut, det finns ju definitivt en risk att man köpte lite väl mycket. Och med liksom alltid lätt att vara efterklok. Man visste inte att räntorna skulle hamna på en helt annan nivå. Man visste inte att liksom den här baksmällan i marknaden generellt efter pandemin skulle drabba hela marknaden. Så det är ju liksom två, tre ganska stora effekter. Krig i Ukraina som har slagit ganska hårt.
Nej, men det är så att räntorna har gjort enormt mycket där egentligen.
Enormt mycket.
Svår att förutse också de två variablerna, kan man säga.
Ja, exakt.
Men när vi pratar om gaming och vi har varit inne på moats, vad skulle du säga är konkurrensfördelarna inom gaming? För det har jag själv haft lite svårt att förstå. Jag förstår ju liksom hela IP- värdet, tesen liksom. Men är det någonting annat inom gaming som du tycker är väldigt attraktivt?
Jag skulle säga att det är kärnan, så att liksom spelrättigheterna, att äga rättigheterna till franchises. Sen äger inte Embracer de största, men de har en tydlig sån tanke, och de har många mindre franchises som är återkommande år efter år, som har en etablerad fanbase, och det har varit centralt i deras strategi. Det har inte varit köpa vad som helst, utan köpa någonting som redan har, och ibland är det bara att de har släppt ett spel, men ofta är det att de har släppt ett spel och någon uppföljare, och du kan se att du har en lojal fanbase, vilket minskar risken och ökar sannolikheten att de kommer tillbaka nästa gång, under förutsättning att man gör ett bra spel. Så det skulle jag säga är kanske det allra viktigaste ur ett rent moat-perspektiv. Sen tänker man bredare kring liksom konkurrensfördelar, både offensivt och defensivt, ja, då är ju nyckelpersonerna centrala. Det är inte Lars som driver verksamheten. Det är entreprenörerna i de verksamheterna de har förvärvat. De är otroligt duktiga. De känner sina medarbetare, de känner sin marknad bättre än någon. Och det är otroligt viktigt att de behålls och fortsätter att prestera. Sen är ju risken då att liksom, vissa börjar underprestera, och då måste det hanteras, och det är ju en svårare utmaning som de brottas med nu.
Du är nog den första jag har hört som kategoriserar moat som offensiva och defensiva. Vill du bara konkretisera vad du menar med det?
Just när man pratar moat så är det ju mest defensivt man tänker, men vi tycker också att man kan ha liksom tillväxtmässiga konkurrensfördelar. Sen kan de växa ur de defensiva egenskaperna. Men om du har en väldigt stark position på en marknad och marknaden är strukturellt växande, och du kanske har, vad ska man ta som exempel? Ja, men ta Hemnet till exempel. Det är ju, kärnan är ju en nätverkseffekt som gör det defensivt, men det är också den som möjliggör att de kan växa. Och det är ju inte framförallt volym, utan de sätter agendan för sin produktutveckling. När de utvecklar nya produkter och differentierar sina tjänster mer och mer, så kan de ta bättre och bättre betalt per listing som har drivit tillväxt och lönsamhetstillväxt då.
Så det är lite tesen med Hemnet. För Hemnet handlas ju till ganska dyra multiplar just utifrån att det är ett kvalitetsbolag med starka moat som du har pratat om.
Ja.
Så jag tänkte lite på liksom storyn framåt och tillväxtresan. Det är alltså det primärt som det handlar om, att man ska kunna ha pricing power.
Ja, exakt. Så att många, och när det sattes på börsen, så var det ju många som tänkte, men de har ju redan hela svenska marknaden. Nu måste de ju växa utanför Sverige för att det här ska vara attraktivt att investera i, för att de ska kunna fortsätta växa. Men det de har gjort de senaste 10-15 åren, jag gjorde en värdering av Hemnet hösten 2011. Då var det väldigt mycket mindre. Men deras position var lika stark då. Mm. Och då började man fundera på att göra en kommersialiseringsresa. Man kanske kan börja ta betalt av säljarna för annonser. Och det var många som inte trodde på, nej, det kan man inte göra. Det är ju bara en hemsida. Man kan ju inte ta betalt. Då fanns det annonser och inget annat. Sen började man ta lite betalt. Och sen började man ta lite mer betalt. Och sen står man ju fortfarande för en väldigt stor del av värdet i en transaktion, men väldigt liten del av totala kostnaden. Man betalar ju väldigt mycket mer till en fastighetsmäklare än vad du betalar till Hemnet till exempel. Sen tycker jag mäklare är ofta jätteduktiga och gör stor skillnad. Så att det är absolut inte så att Hemnet ska konkurrera bort dem på något sätt. Men värdet som Hemnet tillför är också väldigt, väldigt högt.
Och om vi går in lite på kvantifierbara saker lite mer. Jag tänker på ett Hemnet till exempel. Mm. Hur värderar ni ett Hemnet? Är det liksom DCF-er eller multiplar? Och hur långt vågar ni gå i framtiden för att kunna räkna hem en fin avkastning framåt?
Mm. Nu blir det intressant att fråga.
Det blir väldigt intressant.
Ja. Jag personligen är väldigt förtjust i DCF-modeller. Så att i mitt förra jobb så gjorde jag tusentals DCF-modeller på alla möjliga typer av bolag.
Och då var du värderingsspecialist på EY?
Ja, precis. Och anledningen till att jag sökte mig dit var just den här Warren Buffett-bakgrunden. Jag fastnade särskilt på en grej han sa i någon intervju, att han gillar att titta på ett bolag och försöka inte alls titta på aktiekursen. Titta inte på värderingen, alltså marknadsvärderingen. Titta på bolaget, försök förstå bolaget, förstå dess marknad, dess position, människorna som driver det, lär känna bolaget. Utifrån det bildar det en uppfattning om vad det är värt. Och det är utifrån vad kan bolaget tjäna i framtiden.
För då slipper man bli anchored också till en aktiekurs till exempel.
Ja, exakt.
Och den är extremt stark, den effekten.
Ja, verkligen. Den är extremt stark. Mm. Och det märker man väldigt. Och man påverkas psykologiskt av när aktiekursen går upp och när aktiekursen går ner. Det måste man vara väldigt medveten om. Och jag tror inte det är någon som är helt immun mot det.
Vi är bara människor.
Vi är bara människor. Sen då tillbaka till DCF. Det är inte för att hitta ett facit. Många kritiker av DCF-modeller säger att du kan ju räkna fram vilket värde som helst. Ja, och det är också verkligheten. Någonting som kan växa bra över många, många år med en hög kapitalavkastning, det är värt enormt mycket. Och det ser man även historiskt. Så att, återigen till AdTech-exemplet. Om du gör övningen, vad hade du kunnat betala för multipel för AdTech när det splittades ut från Bergman och Beving år 2001 och ändå slå marknaden? Ja, kanske 150-200 gånger. Det är ett tag sedan jag gjorde den övningen. Men det är liksom, det är där omkring. Mm. Så hade du betalat P100 så hade du fortfarande slagit marknaden. Med det sagt så ska vi inte betala P100 för alla.
Nej, våra bolag. Det är lite det jag tänkte på också. För det tvingar ju dig att, vad ska man säga, du måste också ha rätt med väldigt mycket om du betalar.
Då är det ju liksom priced for perfection. Liksom.
Precis.
Och väldigt mycket kan gå snett på vägen. Så att jag vill ju gärna betala ett så lågt pris som möjligt. Men det jag använder DCF till, det är ju att se vilka förväntningar ligger implicit i den här kursen. Och du kan göra oändligt många kombinationer. Men det ger dig ett tydligt hum. För vi har ju priset. Vi vet vad aktien kostar. Vilka förväntningar ligger, och då liksom, jag har en ganska enkel 10-årsmodell som visar, ja, om de här nästa 10 åren blir så här så landar du i dagens aktiekurs.
Har du läst Expectations Investing?
Med jag tänkte precis samma.
Ja, har den hemma.
Ja, men just. Ja.
Och det är exakt den liksom approachen. Sen är inte det enda. Vi tittar såklart på multiplar. Hur har bolagen värderats historiskt? Hur värderas deras konkurrenter? Liksom, transaktioner som görs? Så att allting är ju olika inputs. Men det är liksom, aktiemarknaden kan bli väldigt liksom navelskådande och bara titta på sina egna multiplar. Mm. och då fångar du inte upp när någonting blir extremt, ja, för extremt åt det ena eller andra hållet då.
Det finns ju också några baksidor med DCF. Nu sitter jag på några spännande frågor, men jag
finns kommer
lämna över det för dig, Magnus, för du är lite DCF-kungen.
Är det så? Viska frågan i mitt öra då.
Men jag tänkte liksom VAC till exempel. Mm. Den kan vara rätt klurig ju.
Ja.
Men gör ni liksom en regelrätt teoretisk DCF när ni tittar på volatilitet?
Idag gör jag inte det. Nej. Det var ju, alltså, i mitt förra jobb så hade vi vissa projekt där man liksom kunde lägga 100 timmar på vad är VAC-en. Och i vissa branscher, om du är en reglerad bransch, till exempel elnät, de är ju reglerade så att du får tjäna din kapitalkostnad, men inte mer. Det är ju reglerade monopol. Så det reglerar ju vilka priser som elnätsbolagen får ta. Då spelar det väldigt stor roll vad VAC-en är. Men i praktiken när du värderar någonting, och särskilt för oss, det är ju bara en teoretisk siffra. Men det den säger mig är att den säger någonting om förväntad avkastning. Så att kombinationen av VAC och prognos som landar i ett marknadsvärde, det är den som är viktig. Så att ska du landa i dagens marknadsvärde så får du antingen då dra upp prognosen men också höja vacken. Och då säger ju det egentligen, blir prognosen bättre så kommer du få en högre avkastning. Därför att det viktiga för oss är inte säga exakt vad det är, utan det viktiga för oss är att ha någonting och investera i någonting till priser där värdet är högre. Och liksom, så att vi har inte unika vackar och stora vackmodeller liksom. Vi lägger ingen tid på det. Och jag lägger nästan ingen tid på själva DCF-räknandet heller.
Hur sätter ni en vack på till exempel ett Hemnet?
Ja, jag säger att vi sätter 8% i avkastningskrav på det mesta.
Okay.
Sen kan man laborera med den. Och i Hemnet kan du argumentera för att den ska vara lägre. Sen kan du också argumentera för att den ska vara högre. Men det beror också lite på vilken prognos du har.
Men då blir det mer en kvalitativ approach, att ni tycker att Hemnet har så pass mycket kvalitet och sätter en vack utifrån det, snarare än att ni kalkylerar fram med alla variabler som ingår i en typisk DCF.
Ja, exakt. Så att, som sagt, jag brukar ha 8% som standard i alla typer av bolag. Sen för vissa, till exempel Axfood som vi har, ja då kan man absolut argumentera för att den ska vara lägre. Men vi är ju inte nöjda med att äga någonting som vi tror kommer generera 3% årlig avkastning. Det är liksom inte därför vi är här. Sen vet vi att avkastning är enormt slagigt. Så att vissa år då, liksom, då går det upp 50%. Andra år går det ner 30%. Och nu har vi haft två sådana år. Liksom, 2021 och 2022 fick vi dem direkt efter varandra.
Kompletterar ni med multiplar någonting?
Absolut. Mm. Så att, vi tittar ju på multiplarna varje dag. Och har ju dem liksom hela tiden och ser hur de rör sig. Men återigen, det centrala för om en investering blir bra på lång sikt eller inte, det är inte att man prickar rätt vack eller att man liksom köper till korrekt multipel, utan det är ju den långsiktiga fundamentala resan. Prickar man rätt på det, äger man ett bolag som är riktigt, riktigt bra och inte betalar 200 gånger vinsten. liksom, någonting som är riktigt bra kan vara värt så enormt mycket. Sen vill vi förstås köpa det så billigt som möjligt. Vi pratade lite Nibe innan. Nibe var uppe på P70. Liksom. Då, länge innan dess så var det många som slängde ut det helt. Och trots att det har varit så högt värderat de senaste 5 åren har Nibe gett 27% årlig avkastning. 5 senaste åren.
Jag tycker det där bottnar ofta i långsiktighet i så fall. Det vill säga att om du har en långsiktig approach och planerar att investera under lång tid, då blir ju såklart kvaliteten av mer vikt.
Ja,
medan om du investerar kanske till exempel som du gör, Magnus, på ganska kort tid, då blir det ju kanske mer centralt att faktiskt pricka korrekt sentiment eller någon typ av kortsiktig katalysator, och multipel väger ju tyngre då.
Ja. Och då spelar ju felprissättningar väldigt stor roll. Liksom. Och då ska du ju pricka när den liksom felprissättningen korrigeras.
Kan
du berätta
hur du gör, Magnus?
Jag kan konstatera att med 16% CAGR så har ni ändå prickat rätt på kvalitetsbolagen. Ja, så en modell funkar ju också. Det finns inte bara ett sätt.
Och sen finns det ett antal år där vi har liksom, underpresterat och senast 2022 så gick det ju sämre än marknaden som helhet. Mycket för att vi har en stor andel småbolag. Och svenska småbolag har varit fantastiska. Alltså svenska börsen har ju varit bästa börsen globalt sett. Och svenska småbolag har varit det bästa segmentet under många, många år. Men inte därmed sagt att det alltid kommer vara det. Och i vissa perioder så kommer det sättas. Men jag tror många av de underliggande faktorerna. Och det här säger jag som norrman. Som norrman är man ju, då föds man inte upp till att älska Sverige och tycka att Sverige är bra. Utan man tycker Norge är väldigt bra. Men Sverige har varit fantastiskt bra på att få fram väldigt många världsledande bolag. Och det liksom, bolag som är konkurrenskraftiga i Sverige, de tenderar att kunna vara väldigt konkurrenskraftiga globalt. Och den storyn har vi ju sett om och om igen. Man börjar i det lilla, ofta nere i Småland. Man blir väldigt duktiga på det man gör och sen är den svenska marknaden för liten, så man tänker globalt ganska tidigt. Och då kan man ha väldigt långa lönsamma tillväxtresor.
Jag tänkte på en grej som jag hörde dig prata om i en podd för några år sedan om Glassdoor och hur det korrelerar med avkastning. Kan du berätta lite om det?
Just det
var ganska intressant. Ja. Mycket på tal om det här med kultur och liknande.
Just det. Ja, men det är ju tillbaka till liksom olika sätt att mäta kultur. Det är inte heller exakta mått, och tyvärr för många, särskilt mindre svenska bolag, så hittar du ju inte sån data. Men tittar du på större bolag och särskilt globala bolag, så finns det ju ofta liksom hundratals, kanske tusentals reviews hur det är att jobba på de här bolagen, och det säger ganska mycket. Och sen kan du gå in och läsa kommentarer, och vissa, du kommer ju alltid ha tidigare anställda som är jättemissnöjda. Det är ju risken med att ringa upp folk, att liksom, du kan ju prata med någon som, ja, där det bara skar sig liksom. Och det är ju naturligt att det alltid är någon som är missnöjd. Men om det är vissa återkommande teman, att man känner att liksom, men det här är inte, det drivs inte på ett liksom långsiktigt hållbart sätt. Och det är väldigt kortsiktiga incitament som styr, som driver hela styrningen av bolaget snarare än vad är bäst på lång sikt. Då är det ganska nyttiga red flags. Jag tycker också att det finns en ganska stor korrelation. Det finns både Glassdoor men också Great Places to Work till exempel, finns olika, och många av de bolagen som framhålls och som liksom rankas som väldigt attraktiva arbetsgivare, de är ofta stora värdeskapare också. Sen är frågan vad som är hönan och vad som är ägget, men jag tror det är lite...
Ja, men finns det någon statistisk signifikans på det? För jag har tänkt lite att man kan invertera den, att om ett bolag har extremt nöjd personal så kan det ju vara att ledningen är för snäll eller betalar för mycket till personalen. Att de liksom är lite för nöjda också, om man kan säga så, ur ett investerarperspektiv.
Ja.
Men har du koll på om det finns någon liksom statistisk signifikans på det? Att liksom bra rating på Glassdoor faktiskt korrelerar med avkastning?
Det är en jättebra fråga, och det beror ju på vart du drar gränsen liksom, och hur stort urval du har, och alla bolag är inte jämförbara och sådär. Så att det blir ju mer anekdotiskt. Sen finns det ju några... I mean, Great Places to Work gjorde en större studie där de visade liksom 3 gånger högre avkastning eller vad det var för de bolag som är verkligen bästa arbetsgivare. Det är klart det varierar, och jag tror också det finns en hel del bolag som är precis som du säger, men då tror jag ofta det är startups till exempel. Så att i de bolagen vi tittar på som ska vara lönsamma och ha en lång historik med lönsamhet, då är man förmodligen inte för snäll, utan man hittar den balansen. Och vi pratar ibland om liksom win-win-win, och det låter kanske fluffigt, men vi tror om ett bolag verkligen skapar värde för sina kunder, kunderna är riktigt, riktigt nöjda, tycker det här är skitbra liksom. Det här förenklar min vardag, det underlättar, vi kan skapa mer värde genom de här produkterna eller tjänsterna. Det är jätteviktigt. Och om även de anställda tycker att men vi hjälper ju våra kunder, liksom. Shit, det här är ett bra bolag, vi är en positiv kraft i samhället, vi förbättrar vår omvärld. Ja, det är positivt. Och har du de två, då tror jag väldigt ofta att du kommer skapa värde för aktieägarna också.
Mm. Ja, men det har man ju själv märkt också när man jobbat, att en person kan nästan vara negativ för ett helt team för att han blir så negativ och sprider den negativiteten till andra. Och så börjar de kanske jobba mindre och så vidare. Så
att... Ja.
Det ligger mycket i det, och sen så också Glassdoor jag använt ibland, för att där kan man också se vad folk tycker om bolaget. Yes. Alltså framtidsutsikterna är ju en parameter där.
Ja.
Och där kan man ibland få en liten nugget in i vad liksom tänker sales och liknande om hur det går. Så det kan också vara värdefullt.
Och de som jobbar i bolagen och deras konkurrenter vet ju väldigt länge innan aktiemarknaden vad som är... Liksom, vilka nya tekniker, vilka nya produkter, vilka nya tjänster är det som börjar få traction i marknaden.
Ja.
Så att har man någonting som konsekvent liksom förlorar marknadsandelar, du kanske inte ser det på totalen, för hela marknaden kanske växer så pass mycket. Men det är lite farligt att vara i bolag som har liksom, och som är helt fine med det. Det finns ju bolag, ska inte hänga ut någon, men ta till exempel AstraZeneca som vi nu äger sedan i oktober i Odin Sverige, och ett antal år där det inte var aktuellt för oss, och backar du bandet innan nuvarande vd Pascal, nu är det väl över 10 år sedan han tillträdde, men när han tillträdde då hade det drivits helt finansiellt. Och som aktieägare så är det kanske många som gillar det, att du ska krama ur varenda krona. Men i ett sånt bolag, värdet på lång sikt är att de innoverar, att de är innovativa, skapar nya mediciner som verkligen underlättar och räddar liv bland sina patienter. Och sen hela tiden fortsätter att liksom push the bar, bli lite bättre varje år. Och då är R&D-organisationen otroligt viktig. Sen är effektiviteten i R&D-organisationen avgörande. Men det är också någonting som de är jätte, jätte medvetna om. Och de har ju vridit om kulturen helt och hållet från att för 10 år sedan, och det här har vi fått så många indikationer på, alltså både tidigare anställda, liksom nuvarande anställda som har varit med länge, man ser det på konkurrenter, man ser det på ratings. För ett antal år sedan så var liksom AstraZeneca var inte ens topp 15 bland de mest innovativa läkemedelsbolagen globalt, och nu tror jag de ligger på en andra plats. Det är en ganska imponerande resa. Höja statusen på R&D, och det här är ju det vi håller på med, det här är kärnan, inte EPS. Sen självklart vill jag ha EPS, men du kan inte liksom ha EPS först och hoppas att innovation följer efter. Du måste börja med där värdet verkligen skapas, bli någonting bättre över lång tid, och sen kommer det bli ett resultat.
Den kan vara lite svår att navigera i, tycker jag själv. Alltså, jättesvår. Du har ju exempel så som Amazon till exempel, som är rätt kända för att vara ganska ruthless.
Ja.
Sen så har ju de typ 1 miljon anställda, så det är ganska rimligt att det är rätt många som klagar också.
Ja.
HelloFresh är ett annat exempel.
Ja.
Det här är ju också e-handlare med ganska tunna marginaler, vilket kanske också gör det mer rimligt att pusha hårt, lite sämre löner etc.
Ja.
Ja, men det är en jäkligt intressant fråga där jag själv känner att jag inte riktigt har hittat, om man ska liksom bara så här fokusera på det finansiella, eller om också, man också faktiskt ska värdera personalomsättningen och såna här saker.
Ja, men jag tycker helheten är jätteviktig. Sen i olika typer av bolag så då lägger man mer tid på det ena eller andra, men vi försöker också identifiera vad är de viktigaste riskfaktorerna, och det kanske vi inte alltid delar med oss av till kunder och konkurrenter, men vi skriver ner, och vi har internt för alla våra innehav så har vi en investeringstes som är ganska som är ganska kortfattad. Den är väldigt långsiktig, men den är koncis och kortfattad. Och då är det liksom, vilka är de viktigaste riskfaktorerna att hålla koll på? Och det varierar en hel del, och man måste liksom kunna bolaget ganska väl innan man... Sen prickar vi ju fel, ofta är det något helt annat som händer. Så att man måste alltid vara lite så här be like water-mentalitet, är någonting jag har fått jobba på också. För det är väldigt lätt att man blir kär i sina innehav och tänker att det här bolaget är så fantastiskt, det har alltid levererat fantastiskt, det har skapat jättestora aktieägarvärden över tid, vi tror det är positivt. Men så kommer det inkrementellt dåliga nyheter. Aktiemarknaden är ju då ruthless och straffar dem stenhårt, och då är det lätt att tänka men det här är ett jättebra bolag, och så har det bara blivit billigare och billigare och billigare. Då måste man vara lite på bollen att när förutsättningarna ändrar sig, då måste vi också kunna ändra sig.
Är det då ni säljer oftast, eller vad är det som föranleder det?
Ja, och ofta gör vi det inte i liksom 1 eller 0, men då brukar vi minska positionen när vi ser att här är det faktiskt sämre nyheter, och om det här fortsätter så är det liksom, då lever det inte upp till våra långsiktiga förväntningar, och fortsätter det här länge, då kan man inte säga att det här är ett av de bästa bolagen på den svenska marknaden, och då ska vi inte äga det. Vi ska inte ha någonting bara för att det är billigt. Du måste uppfylla kriterierna på väldigt bra historisk prestation och en stark position. Sen gör vi ju felbedömningar hela tiden, och det måste man vara ödmjuk för också. Men det viktiga är att vi på lång sikt har mer rätt än vi har fel, och att vi kan äga de här. Det är också tryggheten. Många av de här bolagen har liksom, de bevisar varenda kvartal vilken jäkla kvalitet det är. Och det är en trygghet, och då stärks man i det också. Då vet man okej, det här är våra pengar trygga liksom.
Och det här med,
oavsett vad som händer med aktiekursen på kort sikt.
Det här med kvalitet, vi har ju varit inne på moats, vi har varit inne på kultur och lite på management och så vidare. Är det någonting annat som är så här en blytung variabel för er när det kommer till att identifiera kvalitet? Det skulle kunna vara insiderägande eller...
Ja, den är stor.
Affärsmodell, det är ju kopplat till moat.
Ja,
men...
båda är jätteviktiga. Tack för att du tar upp dem. Om man tar ägande, om du tar Odin Sverige, lite beroende på hur du mäter, så är mellan 80-90% av innehaven i Odin Sverige har en tydlig huvudägare.
Insider?
Ja, alltså det kan vara Investor AB, det kan vara liksom Lars Wingefors, det kan vara David Mindus.
Det så kan det inte vara... blir ett Viaplay egentligen?
Lite så, om man ska vara krass. Ja. Och det är för att vi tror att, framförallt för att det bäddar för långsiktighet, det är det viktigaste, och att man tänker värdeskapande på lång sikt snarare än liksom varje kvartal och att man får den här kvartalskapitalismen som är omskriven och att du får försnea liksom incitamentsfördelning där om ledningen har för mycket makt och deras incitament är skuade för långt ifrån aktieägarnas långsiktiga intressen, då kan det hamna lite snett. Och institutionella ägare är nog inte de bästa på att se till att governance är liksom på plats. En del sån research och till exempel ISS som vi använder och generellt tycker jag ISS är jättebra, men många av deras rekommendationer är ju utifrån ett amerikanskt perspektiv och där man ofta tänker att så många oberoende i styrelsen som möjligt, vi vill inte ha aktieägare, liksom, det är okej om det finns någon men inte för mycket. Det är en god tanke och jag håller med om det. Det får inte bli en försluten krets som aldrig förnyas och att det, liksom, styrelsen bara är ett liksom, gäng ja-sägare. Men det är nog en minst lika stor risk att alla bara är tjänstemän som sitter där från år till år, får sitt arvode och inte har något riktigt långsiktigt incitament att det här bolaget faktiskt ska prestera över tid. Har du en huvudägare så ställer de ofta, ja men de sätter förväntningarna. Och sen ser vi väldigt ofta också, särskilt när det är större beslut, mest framgångsrika bolagen är ofta väldigt snabbfotade. Och då ser man att de agerar snabbt. Under pandemin var det jättetydligt. Det fanns många bolag som hade väldigt svårt att ställa om. Och vi blev överlag jätteimponerade av våra portföljbolag, hur snabba de var på att kunna ta djärva beslut och verkligen ställa om sin verksamhet. Och har du liksom alignment mellan huvudägare, styrelse och ledning, de känner varandra, de pratar med varandra, så kan de ta snabba beslut på ett helt annat sätt än om du får för stora gap. Så att ledningen, vdn ska liksom en gång varannan eller var tredje månad presentera någonting för sin styrelse som har all makt över vd och kan sparka vd. Då är det liksom, ja, så, som om han ska fatta, eller han eller hon ska fatta viktiga beslut och hela tiden vill ha ryggen fri, så blir det liksom powerpoints, presentera för styrelsen, ta så lite risk som möjligt och sen driva det igenom. Och sen styrelsen i sin tur, om de inte vet att de har backing från aktieägarna, så sitter man och funderar, vad vill aktieägarna egentligen? Om de inte är tydligt representerade där, så kan det bli, det blir byråkrati och ineffektivitet. Och ibland kan det funka, men det kan också göra att hela organisationen bara stagnerar.
Du har läst Nassim Taleb också.
Läst lite Taleb, ja.
Snyggt, ja men det märks. Ja.
Om vi kollar på lite case, du har ju nämnt lite Nibe nu. Stämmer att ni har ökat den nyligen och varför i så fall?
Lite grann, ja. Vi hade ju en väldigt låg vikt tidigare när värderingen verkligen sprang iväg, och de hade ju också en trend där kapitalavkastningen var lite fallande. Den var fortfarande på liksom värdeskapande nivåer. Jag tror avkastningen på eget kapital bottnade kanske runt 12% eller något sånt. Jag tycker fortfarande det är värdeskapande. Vi pratade om VAC tidigare. Vad är liksom faktiska kapitalkostnaden? Den har nog varit lägre än så. Men vi vill gärna att kapitalavkastningen är högre. Gärna väldigt mycket högre. Och nu har den driftat uppåt då, mot 18%. Samtidigt som aktierna har kommit ner en hel del. Och vinsterna har fortsatt att öka. Sen så måste man ha respekt för det. Anledningen till att aktien har kommit ner, det är ju för att det har kommit fler och fler datapunkter på att marknaden i Europa är lite mjukare. De hade ju extrem efterfrågan under förra året. Växte 30%. Men det finns ju en risk att marknaden mattas av. Men vi vet också att situationen i flera europeiska länder är att man är liksom mitt emellan subsidiepaket. Danmark är ett enkelt exempel där regeringen har varit ute och sagt att det kommer komma subsidier för värmepumpar. För vi tycker den här omställningen är så jätteviktig, så vi vill accelerera den. Sluta bränna rysk gas för att värma upp våra bostäder. Men de har inte sagt när paketet kommer och vilka belopp det handlar om. Så att alla som har suttit och funderat på att investera i en värmepump för 100 000 kronor eller vad det nu skulle kosta, de väntar ju såklart. Så att det är liknande situation i Tyskland och på många andra europeiska marknader. Så att det är ju absolut en risk som vi försöker monitorera ganska noga. Men bara för att det har skett så tror vi inte det liksom gör att hela det långsiktiga caset fallerar. Jag tycker fortfarande det långa caset i NIB är ännu bättre idag än vad det var för 3 år sedan innan den här energikrisen. De har ju legat rätt i liksom 30 år, men den gröna omställningen måste nu accelerera. Och jag tror att den stora trenden, den har inte blivit svagare.
Ja, men jag håller med om det med subsidierna. Innan man verkligen kollar på det så fattar man inte hur stora de är. Alltså det kan vara upp till 50% av hela köpet som staten betalar. Så det är klart att det ger ju jättestor påverkan. Ja, verkligen.
Verkligen. Och helst vill de inte ha dem alls. För att de tycker det är så viktigt att produkterna och teknologin ska leva på egna meriter. Och det gör det. Men ska ett stort land som Tyskland med 90 miljoner invånare eller vad det är, ställa om på några få år, ja, då måste staten hjälpa till också för att det ska gå tillräckligt snabbt helt enkelt. Och det kommer gynna dem.
Sen tänkte jag att sista case också, AQ Group har ändå varit lite het potatis på Twitter den senaste tiden kanske. Vad ser ni där och varför gillar ni dem?
Vi har ägt i ett antal år. Återigen, om vi börjar med liksom ägare och ledning. Grundarna, Claes och PO, är fortfarande största ägare. Båda engagerade i styrelsen. Jag har suttit i valberedningen och lärt känna dem lite. De är otroligt duktiga entreprenörer. AQ är ju en kontraktstillverkare och underleverantör. Började ju som en liksom fabriksspin-off från ABB. Och då hade de ju en enda kund. Sen har de breddat det där till väldigt, väldigt många kunder. Och det är generellt de mest krävande industrikunderna som finns. Så att AQ levererar högt värdeinnehåll till väldigt krävande kunder och har nu en väldigt diversifierad portfölj och väldigt stark koppling till väldigt mycket som handlar om elektrifiering. Så att även om du får en lite svagare konjunktur så tror jag att många av de investeringsprogram där AQ särskilt gynnas tror jag inte kommer liksom vara de projekt man sätter på paus med det första. Och alltså det har funnits länge, jag tror de har, är det 29 år i rad där de har varit lönsamma varenda kvartal. För en kontraktstillverkare så är det är ganska imponerande. Sen är det inte högst lönsamhet, det är inte högst kapitalavkastning, för att avkastning på eget kapital är väl kanske runt 15% i dagsläget. Det är inte fantastiskt, men de är också väldigt medvetna om vart i värdekedjan de ligger. De ska inte ha för hög lönsamhet. De ska skapa värde för sina kunder. Och sen har de en kultur som är enormt kostnadsmedveten. Jag träffade James för ett tag sedan och då sa han, ja, man säger ofta att de är, eller i Småland säger man ofta att de är snåla, men vi är snålare i Västerås. Men de är inte dumsnåla, men otroligt kostnadsmedvetna. Alltså, det finns inga excesser, inga onödiga kostnader. Och sen har de varit duktiga på, återigen, den decentraliserade styrningen. De som väldigt många andra av våra portföljbolag som har många dotterbolag säger att har du en duktig vd i en fabrik eller i ett dotterbolag så tenderar du att ha ett bra bolag. De har varit duktiga på att få fram talanger som är snabbfotade och driver sin verksamhet på ett bra sätt.
Just det där med kostnadsmedvetenhet tycker jag är rätt intressant. Det här med att man kan försöka titta på vilken typ av intryck och pressen som en ledning ger när man träffar dem. Ja. Alltså jag har ju träffat en ledning, då var det en kille, en vd då som satt liksom själv på en röd matta i, och tog upp halva rummet själv till exempel och körde en fet bil och så vidare. Jag har hört analytiker och kollegor som jag har haft tidigare har väl liksom noterat en Rolex över möten och så vidare. Mm. Det här tycker jag är jäkligt intressant faktiskt. Mm. Alltså det låter kanske larvigt, men vilken typ av så här kostnadsmedvetenhet, intryck man kan få.
Vilka signaler skickar man?
Precis, alltså så här, när det kommer till kontor, jag tror att det finns, för att koppla tillbaka till Buffett, att liksom när han ska ha anställt folk så kanske han märker det också, att det har varit viktigare att ha ett fett kontor istället för att faktiskt bara älska det man gör och sådana här saker. Och det där tycker jag finns mycket liksom kvalitativ, mycket värdefull information där. Håller, är det här någonting med som du liksom,
jag håller helt med? Håller helt med. Och det här är ju centralt i kulturen. Det här,
precis.
Kulturen byggs ju från toppen. Om du har en kultur där ledningen är mest upptagna av att liksom dyrka sin egen image och bara göda sin egen plånbok, då har jag svårt att se att det är den ledaren som de anställda kommer vilja följa genom hårt och torrt.
Precis.
Och vilja ge sitt yttersta för att prestera. Alltså du kan, jag hade en diskussion med min syster om det här. Hon studerar mycket liksom organisationsbeteenden och vad det är som skapar olika organisationsbeteenden. Nu minns jag inte begreppen, men det var lite så här, du kan betala för att få en grundkompetens och sådär, men om du vill att folk ska prestera sitt allra bästa och verkligen vara engagerade, det måste du förtjäna. Och det är upp till ledningen. De måste sätta den kulturen. Och jag minns jag hörde för många år sedan att en av de viktigaste uppgifterna till en ledning, det är kommunikation. Och då tänkte jag, liksom, då jobbade jag som finansanalytiker, du vet, man räknar, det är bara siffrorna. Och så, men det är ROIken som spelar roll, liksom, och EPS-tillväxten. Och ja, de är viktiga, men de är ett resultat av arbetet som bolaget genererar. Och jag håller helt med att kommunikation är så viktigt, och väldigt stor del av kommunikation är icke-verbal. Det är inte bara vad man säger och vad man har på sina slides, det är allting. Om hela kommunikationen är att det här handlar om mig, så får man inte med sig team. Och team är otroligt viktiga för att lyckas på lång tid.
Superbra sammanfattning, jag håller med om varenda ord.
Ja, men med det får vi nog runda av då. Det blev väldigt långt och tiden gick snabbt. Det kände nog alla tre här i rummet.
Oh ja.
Man flög iväg. Ja. Så vill man veta mer om Odin, så kan man gå in på odinfonder.se, och där har de mycket av det här materialet som vi har pratat om idag. Eller material som är relaterat till det vi har pratat om idag, med långsiktighet och kultur och så vidare, helt enkelt. Så
att, och går naturligtvis att handla både Odin Sverige och Odin Small Cap på Avanza och Nordnet.
Just det.
Exakt. Så med det får vi tacka Hans Christian eller HC.
Tacka HC.
Tack själva.
Stort tack. Verkligen en grymt samtal.
Ja, stort tack. Så hörs vi igen om 2 veckor.
Yes, tack för att ni har lyssnat allihopa.
Ha det bra.
Ciao, ciao.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.